Nu så vill vi tipsa er som ännu inte följt med oss in till Podmi om en ny fotbollspodd som har flyttat in. Det är Fotboll Stockholms podd som bevakar det viktigaste från Stockholmsfotbollen.
Mm. Våra vänner, inte minst Oskar Månsson som gör Fotboll Stockholm, har alltså blivit med podd. Och vad är det de ska göra? Jo, varje onsdag släpps 3 avsnitt. 1 för AIK, 1 för Djurgården och 1 för Bayern. Och det handlar om intervjuer, rapporter från träningsplanen och de senaste nyheterna. Och som om inte det vore nog så ger de också en inblick bakom kulisserna på deras gräv och granskningar. Till exempel deras avslöjande om Universal-agenturen.
Och nu kommer ni få höra det bästa från veckans 3 avsnitt. God lyssning hörni, så hörs vi vidare på Podmi.
Det är 25-30 bengaler som går igång som ni ser. Och då har man ju sagt att det inte ska bli någon fotboll här idag. Det var en överraskning.
Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser? Eller är det AIK?
Allting som polismyndigheten gör blir inte bra alla gånger.
Sen så känns det extra kul nu när klubben är på dekis.
Djurgården har gått i grupp eller conference league så jag cyklar runt på Östermalm.
Vilket mål av Kennedy Bacchesiano! Och det är få som kan göra sådär.
Nu ska vi snacka om ett favoritämne.
Brudar och bärs.
Nej, det blir ingen Bayern-stämning nu. Inte på det sättet i vart fall. Vi ska snacka om den eviga frågan. Vi ska prata om ett ämne som för mig tillbaks på Memory Lane. Tyngdpunkten kommer inte ligga där, utan tyngdpunkten kommer ligga på våren 2024. Men det kommer handla om polisen, klubbarna och supportrarna.
Det blir lite terapitimme nu för dig som har jobbat med det här länge och er som har följt det innan vi vågar oss på att ge spaningar om framtiden. Men polisen och supportrar, alltså, vill du göra en historielektion, Oskar?
Ja, jag tänkte det.
Var var det arvsynden? När åt Eva äpplet?
Mm. Det blir en historielektion som utgår lite från mina egna perspektiv. Det är mycket lättare att skriva historien då. Men under de åren som jag har jobbat med svensk fotboll så har det funnits en konflikt som varit relativt konstant. Det har gått lite upp och ner. Och jag har ju granskat och skrivit och debatterat om de här frågorna. Och när jag drivit opinion så har jag haft en sossig linje om att alla ska med. Jag har försökt argumentera för hur man liksom förbättrar klimatet runt fotbollen i ett större perspektiv så att så många som möjligt blir så nöjda som möjligt, kan man säga. Jag tror inte man hittar den perfekta lösningen, men om man är pragmatisk och lösningsorienterad och framförallt prestigelös så kan man komma en ganska bra bit på vägen med tanke på alla de svaren man har.
Om alla bara orkar sätta sig på din ABF-cirkel och snacka igenom det här i 4 veckor, då kan också alla med på vårt samhällsprojekt här.
Gud ja. Bakgrunden som jag tänkte ta upp, det tänkte börja när det gick ganska bra för svensk fotboll utanför planen åtminstone. Men under 10-talet så såg man en positiv utveckling i många avsäganden. Man fick mer publik. Det blev mer, mer blandad publik. Från att publiken varit ganska enhetlig på de flesta läktarna. Och supporterkulturen blomstrade på många håll. Och under den senare delen av 10-talet så såg man en minskning av ordningsstörningar på arenorna. Så i samband med matcherna så blev det tryggare och säkrare för de flesta som var där. Och för att uppnå ett bättre klimat så är min tes, alla ska med tesen, den bygger ju på att de parterna som finns runt fotbollen, att de kommer närmare varandra. Och man säger att polisen är en ytterlighet och ultrasgrupperna är en annan. Och så kan man placera in resten av aktörerna i fotbollen på en skala där. Och då gäller det att de ska vara hyfsat nära varandra och att det framförallt liksom inte blir för mycket balans åt ena eller andra hållet. Och på 10-talet var det ju SFSU och SEF som närmade varandra. Som jag ser som nyckelfaktorn till att vi fick ett bättre klimat på läktarna. Ja, du minns kanske det här också, hur SFSU utvecklar sig.
Ja, framförallt så var väl SFSU, de dök upp lite från ingenstans i mitt medvetande och blev de som ledde striden mot 51%-regeln. Innan det var en organisation man typ inte visste någonting om. Men plötsligt så dök upp de här bevara 51%-banderollerna på olika ståplatser i Sverige. Och så förstod man sen på något sätt att den rörelsen och SFSU hängde ihop. Men som jag gick i sjuan ungefär när det hände, så förstod jag inte så mycket mer än att de hängde ihop och bedrev otukt på något sätt. Men inte mycket mer än så. Men vid det här laget så förändras väl någonting i SFSU, för att SEF kommer på att svensk fotboll har inga stjärnor, inga bra lag, inget att säga till om i Europa. Men man har den här stämningen på matcherna, och att det blir produkten man säljer in.
Ja, och Svenska Supporterunionen gick ju från ungefär som dig att gå i sjuan till att växa upp och mogna. Det var ju framförallt det som hände. Tony Ernst tog över som ordförande i organisationen, och han satte ju verkligen agendan, han och Lars-Christer Olsson som var ordförande i svensk elitfotboll. Eller han blev det i den vevan efter en lång internationell karriär. De två fann common grounds kring de här sakerna. Alltså hur förbättrar vi klimatet? SFSU blev mognade. Kanske blev lite töntigare möjligtvis, eftersom man börjar samtala med etablissemanget. Vilket kanske var ett no-no innan dess. Men man fick gehör för sina frågor, och i den vevan kom också Mats Enqvist in som generalsekreterare för svensk elitfotboll. Den stridbare Mats Enqvist som verkligen drev de här frågorna med både pondus och temperament, kan man säga. En vattendelare tror jag inom svensk fotboll, men han ville inkludera supportrarna i de här frågorna, och det resultatet gav ju, eller det arbetet gav ett tydligt resultat. Sen så fanns det ju en konflikt med polisen som gick lite upp och ner, och sen så dök villkorstrappan upp några år senare, men man får ändå säga det som en framgångsrik epok.
Den konflikten var väl rätt avgränsad till vissa klubbar, skulle väl jag uppleva. Alltså att Djurgården hockey hade problem med polisen, och järnkaminerna bröt dialogen med polisen. Men i de breda linjerna så kom grupperna ganska väl överens. När SFSU blev fristad från toadöpta och sålde ut till etablissemanget.
Ja, den här historieskrivningen kan vara något selektiv här också. Vi hade ju en historia med polisnoterna som också kan ses som ett startskott för när supportrar och klubbar enas över laggränserna för att driva gemensam
opinion. Men det är också lite, det är startskottet för den här liksom moderna, organiserade supporterrörelsen, som inte bara är att man rider runt och dricker bärs i en borta buss. Alltså, när polisnoten dyker upp, då får de ju sånt otroligt hårt motslag. Bland annat så är väl Simon Strand i Almedalen och delar ut flygblad och opinionsbilder på ett sätt som man liksom inte har sett förut i svensk fotboll.
Och det är sant. Han delar ut böter till folk på trottoaren. Vilket var, ja,
hederspolisen Simon Strand.
För PR-geniet och AIK:n Simon Strand.
Ja, nej, men det är väl också, det hakar ju lite vad vi kommer prata om sen, men det är väl också någon som startat för en modern supportrörelse.
Det får man säga. Men nu ska vi vandra lite framåt, för då kommer en pandemi som naturligtvis drabbar fotbollen på alla sätt, och de här tragiska, hemska säsongerna där nästan ingen fick komma på match. Och sen så efter pandemin så hände någonting som man kanske inte var beredd på i svensk fotboll.
Det stora kosläppet.
Verkligen, kalva på grönbete har använts av mer än en fotbollstyckare.
Det är liksom den nya not result we wanted. Du kan liksom ha båda på bingobricka och det är precis lika legitimt. Det kallar för grönbete.
Mm. Och kalvarna har uppenbarligen varit på grönbete i hela Europa. För att det man har sett är ju mer av allt, kan man säga. Alltså det har blivit mer drag på läktarna, det har blivit snyggare tifon, det har blivit bättre stämning. Och sen så har det också blivit stökigare överlag. Och de två sista säsongerna så har vi ju sett fler ordningsstörningar, som det heter på svensk fotbollsspråk. Det vill säga upplopp och kastade bengaler och bangers och annat. Så det har ju hänt efter pandemin, och eftersom det är lite större krafter i rörelse här så är det ju inte bara att gå på min studiecirkel och sen så har vi fixat det. Men det finns ju någonting intressant att notera vad det gäller de här parterna och hur de rör sig på den här skalan.
Ja, är det nu vi ska vara lite ogina och påpeka att SEF också bytt generalsekreterare? För ett år sedan lite mer kom Johan Lindvall in och ersatte Mats Enqvist. Och vi ska inte beskylla Johan Lindvall, som vi inte har bjudit in för att ge sin version av saker och ting, för något särskilt här. Men vi måste etablera den kontext att SEF har bytt generalsekreterare och uppträder lite annorlunda numera. Vi vet ju inte exakt om Johan Lindvall, exakt vad han har betytt för utvecklingen. För vi har ju som sagt inte brytt oss om att bjuda in honom. Men vi måste nämna det.
Ja, första saken som jag hajat till på kom ju i slutet av förra säsongen. När det här väskförbudet dök upp.
Det mest kvinnohatliga som någonsin har införts i Sverige.
Ja, ja, verkligen. Vi kanske kommer tillbaka till 90-talets läktarbild här när det är under sommarmånaderna.
Ja, vi ska få Polen att se queer ut i jämförelse. När det är 100% män på våra kortsidor.
Just det. Men bara en...
Läppnadsnads följe kommer se liksom trans ut i jämförelse.
Ja.
Ja.
Nycklar och snusdosa är det enda du får ta med in. Kanske inte snusdosa, det kanske räknas som en väska. Ja, nej, men det var ju drastiskt naturligtvis, och det är ju långtgående. 2,5 miljoner besökare ish på svenska elitfotbollsmatcher, och man får inte ta med sig en väska. Man får ju lite flygplatsvibba och flygsäkerhet efter 9/11 över det, och man frågar sig hur effektivt det här egentligen är, med tanke på att man kan ta in en kajak på matchen när AIK spelar. Nej, men när det kom så skrev Svenska Elitfotboll en liten kommuniké om detta, och jag hajat till lite på det, för att det stod så här: Svenska Elitfotboll förhåller sig helt och hållet. Nej, det la jag till. Det står så här: Svensk Elitfotboll förhåller sig helt till de riktlinjer som Polismyndigheten anger. Och ja, jag studsar lite på det. Alltså som intresseförening för alla de här lagen och i förlängningen lagens besökare. Att man, det var sättet man kommunicerade på.
Man kan ju fatta det är svårt för SEF att opponera sig när det gäller någonting som terror, som ju är något man aldrig opponerar sig mot och där man låter alla möjliga åtgärder vidtas. Men det är ju lite märkligt av SEF att inte ifrågasätta någonting alls här. För det här var ju också ifrågasatt på bred front, medialt av experter och så. Vad ska det här faktiskt ge säkerhetsmässigt? Och det man ska komma ihåg är att Svenska Elitfotboll är ju faktiskt inte någon sorts avyttringsyta för alla förslag som polisen vill komma med, utan Svenska Elitfotboll är en intresseorganisation som ska driva sina medlemmar, det vill säga de svenska elitklubbarnas talan, och driva deras intressen. Jag har ju det till något annat i den här presskommunikationen, det är väldigt kul, där det står så här: Svensk elitfotboll förstår att polisens beslut kommer att få konsekvenser för arrangörerna av fotbollsmatcher utifrån resurser, kommunikation och irritation från besökare. Och sen kommer liksom inget mer. Utan det står bara att svensk elitfotboll har en kontinuerlig dialog med polisen utifrån de problembilder som finns. Och det här tycker jag är så väldigt lustigt. För att det är liksom, det de säger här någonstans är att när Varbergs Boys liksom, 3 volontärarbetare i biljettluckan där man fortfarande kan betala med rikskuponger, när de har sina livs värsta arbetsdag någonsin för att ett storlag är på besök och det är helt omöjligt att söka igenom alla väskor och folk vill bara ge dem på käften, då förstår svensk elitfotboll det här. Kom inte och berätta med svensk elitfotboll om vilka problem som uppstår till följd av det här galna förslaget. Svensk elitfotboll förstår. Någon kontinuerlig dialog med klubbarna skrivs inte om, utan det är då med polisen. Mm. Det är svårt att läsa det här och tänka att det här är organet som ska driva på för de som får de här konsekvenserna utifrån resurser, kommunikation och irritation. Det är svårt att liksom påminna sig om att just det, de som företräds här är arrangören.
Mm.
Men ja, vad vet jag om det här?
Då får arrangören tänka på att det finns någon som förstår där ute. Eller där uppe. Ja, nej men jag hajade till lite på det. Satte ett frågetecken för det. Och man kan inte dra alla slutsatser på det. Men erfarenhetsmässigt så är just tyst diplomati sällan vägen man kommer någon vart i svensk fotboll. Utan det är ofta den här offentliga debatten som flyttar gränser. Och det som hände efter väskförbudet och att CF förstod, det var ju att det uppstod en konflikt precis i början av året. En rätt het potatis, eller ja, där väcktes irritationen som man eventuellt förstår. Och vi granskar ju lite vad var det som hände i kulisserna.
Ja, men kort sammanfattat kan man säga att det finns en grupp i SEF som heter Säkerhetsgruppen. Och den består av säkerhetscheferna i de 5 stora publikdragande lagen. Det vill säga de 3 Stockholmsklubbarna, IFK Göteborg och Malmö FF. Demokratiskt och bra får ingen annan vara med. Och i slutet av förra säsongen så kom det ett förslag då från SEFs säkerhetschef Per Eliasson. Som menade på att nu ska vi införa ett system där man vid den tredje fallet av utskjutande pyroteknik, inkastade föremål eller bangers helt enkelt ska upplösa matchen och skicka hem publiken. 3 strikes and you're out, döpte vi det här till. Och det här är ett förslag som fick väldigt hård kritik från framförallt Hammarby och Djurgården och vid ett senare skede även AIK. För man tyckte det var alldeles för drastiskt och osäkert. Man tycker inte att det här ger någon förbättring av säkerhetsläget. Det finns en hel annan problematik också med att här har du en instruktionsbok för hur du får en match avbruten, vilket man kan vilja ha av många olika skäl.
Matchfixning bland annat.
Yes, ett problem som Sverige har haft till och från. Mm-hmm. Nu vet vi inte om vi har det längre, för nu har vi ingen aktionsgrupp mot idrotten, så ingen vet. Men skitsamma. Och det här ledde då till slut till att det blev jävligt infekterat i SEF. Och att man, när man skulle se så klubbar här 7 februari, så hade man ingenting att presentera. Man hade inte kommit överens med någonting. Missade deadline helt och hållet. Så ja, det är väl också ett tecken i tiden att de här knasiga förslagen, tycker i alla fall jag att det är, kommer från SEF och inte från polismyndigheten eller från försvarsipåare eller yttre parter. Det är svårt att tänka sig, återigen, SEF ska ju företräda klubbarnas intressen. Hur kan det i en fotbollsklubbs intresse vara att behöva express evakuera en fotbollsarena helt från ingenstans? Alltså förstå den logistiken att utrymma ett Stockholmsterm med 40 000 besökare på Friends utan att ha ordentliga polisavspärrningar, utan att ha extra insatta tåg, extra insatta bussar från SL och SJ. Men det är ju någonstans, ja, det är ju rätt lätt att förstå hur vilka konsekvenser det skulle kunna få för säkerheten utanför arenan om det införs.
Ja, och då blir ju det här exemplet som vissa tagit upp tidigare som kanske varit mer teoretiskt, då blir det mer konkret också. Just att man kan sabotera om man vill ställa sig i den andra klacken, så att säga, och kasta in banger 3. Så öppnar det ju för den typen av möjligheter och sabotage helt enkelt. Och ja, jag tycker man börjar i fel ände där. Alltså ambitionen måste ju vara att spela vidare matcher, alltså hur man kan fullfölja arrangemanget. Och att sätta, alltså kvantifiera gränserna på det sättet tror jag är hopplöst. Utan det som ska avgöra är ju hur man bedömer säkerhetsläget. Alltså man kan ju komma till en situation där man bedömer att säkerhetsläget är så pass kritiskt att man inte kan garantera garantera säkerheten för de som är där helt enkelt. Och då kan man ju komma till den punkten. Men att det ska komma på en sån eller komma på den typen av kriterier, så då tror jag man det blir en jag tror det är omöjligt att göra en.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det är liksom korrekt distinktion där, som tror jag det finns en slippery slope faktor i det här också. Men det förslaget, efter att Fotboll Stockholms Viktor Asp hade granskat det och det blivit lite irriterat på sina håll, så drogs det ju tillbaka. Åtminstone så som vi har tolkat direktiven som sen kom från Svenska Elitfotboll.
Ja, alltså det här med bruten match efter 3 händelser finns ju kvar i det man har presenterat nu i riktlinjerna. Grejen är bara att där man ändrar formuleringen från att klubben bör, eller att klubben skall, till att klubben bör hålla matchmöte och diskutera om man ska upplösa matchen. Och det är ju en enorm skillnad juridiskt liksom. Att man har skallkrav innebär att man måste göra den här åtgärden, och bör innebär ju bara att det är upp till klubbarna själva, men de bör överväga det. Så jag tror inte att det här, det man inför nu, kommer få någon reell effekt på hur klubbarna förhåller sig till utskydden på teknik, bangers eller inkastade föremål. Man kommer ta itu med det på samma sätt som förra året. Och någonstans är det här ju ett misslyckande för SF, att man i 3 månaders tid diskuterar en och samma fråga: hur ska vi komma till bukt med ordningsstörningar som alla är överens om är för många? Men man lyckades inte komma fram till någonting egentligen.
Nej, det får man säga. Det som hände efter det var att polisen presenterade en undersökning om säkerhetsläget i runt fotbollen 2023. En mörk bild får man konstatera. Där vi inte tittat på faktaunderlaget i den. Men jag tror vi har goda skäl att göra det. Vis av erfarenhet. Men i samband med det så dök ju Per Engström upp igen. Sektionschef på NOA. Nationella operativa avdelningen. Numera. Och han har hållit idrottsfrågor hos polismyndigheten på strategisk nivå. Det har han gjort från och till, kan man väl säga. Han har åtminstone varit involverad i den typen av frågor tidigare. Och han har ju ofta gjort så som han gjorde nu. Att han bara går ut och dundrar, enligt min mening, bortom all rim och reson. Och han säger att arrangörerna måste våga tömma läktare, och arrangörerna, vilket är en sak som man har återkommit till länge att de inte ville lösa sina problem. Och ja, vi ska inte gå tillbaks memory lane vad han har sagt tidigare, men han var ju bland annat en som drivande bakom det här containertestet som vissa kanske minns när Bengal-debatten var som hetast. Men ja, då var Per Engström tillbaks.
En grej ville lägga in om Per Engström. Redan 2015 var han ute i media och pratade om att man ska bryta matcher och tömma publik, eller man, inte bryta matcher, men man ska väl tömma ståplatssektioner som ett led i vad han kallade en villkorstrappa. Och det här var ju då första gången som villkorstrappan nämndes i media. Så Engström pratade liksom om villkorstrappor 4-5 år innan det infördes, vilket också är en intressant liksom grej att ha med sig.
Ja, han har drömt om tomma läktare i många år.
En arena så är det fan aldrig bättre än när den är helt tom. Men då till DN säger då Per Engström att man är överens med SvFF och SEF om att det inte är acceptabelt, har vi sett förra säsongen, och man får avbryta matchen och tömma läktarna på den del av publiken som orsakar problem eller på hela arenan. Och det är ju intressant, för vi vet ju att de inte alls är överens i SEF, men skit i det.
Ja, men då har vi trestegsraketen här. Väskförbud 1, svensk elitfotboll förstår. Steg 2, three strikes and you're out konflikten. Och 3, Per Engström svingar. Och då är ju frågan, har de olika parterna närmat sig varandra? Alltså, ska alla med? Finns det ett hopp här att en konstruktiv dialog kommer att leda saker och ting framåt och att vi kommer att se en positiv utveckling? Jag tänkte vi ska gå igenom de olika parterna här som finns och försöka avlägga ett omdöme. Vad tror du om det?
Var vill du börja?
Vi kan väl börja med Per Engström. Han närmat sig mitten på något sätt.
Nej, inget tyder väl på att han har ändrat åsikt på egentligen någon fråga i det här sedan 10 år tillbaka.
Nej, han är kvar som en ytterlighet. Och Per Engström är ju inte bara random polis heller. Så som vissa kanske vill framställa det i debatten senare. Vi kommer till det, utan han är ju den som kommenterar undersökningen som polisen har gjort. Och nationella operativa avdelningen är ju spjutspets avdelning inom polisen. Och som sagt, de har haft ansvar för idrottsfrågorna på sistone.
Rikskrim som de hette när polisen gick i skinnpaj och kallades länsfiskaler, naturligt.
Mm. Då får våra lyssnare som är över 45 en bild av vilka nationella operativa avdelningen är.
Nej.
Om vi ska ta supportarna då, slarvigt punkt, men om vi tar ultrasgrupperna kan vi väl kalla det, om man sätter dem i andra länderskalan. Har de på något sätt närmat sig mitten?
Ultrasgrupperna släppte en kommuniké där de kom fram till att de inte ska kasta bengaler på varandra. Lovade de, tyst och heligt. Och här var väl alla ultrasgrupper i Sverige med. Och det är väl någonstans ett närmande till majoritetssamhället syn på vad man får göra på fotbollsselekt eller inte. Sen kan man ju också konstatera, vilket är väldigt roligt, var att den här kommuniken kom typ en vecka efter cupmötet mellan Västerås och Djurgården. Där det ju faktiskt rapporterades om kastad pyroteknik mellan sektionerna. Så det var ju lite roligt liksom. Vi lovar att aldrig göra om det vi gjorde igår. Men nog om det. Ja, det får man väl säga. De som bor på längre på ena ytterkanten har närmat sig majoritetssamhället i alla fall.
Mm. Ja, å ena sidan så en kommuniké om att man inte ska slänga brinnande föremål in i en folkmassa kanske inte är så stark. Men det var ju en form av markering, och det som stack ut var ju att det var mellan laggränser och supportergrupperingar. För det var ju många, och de flesta inflytelserika ultrasgrupperingar skrev vi under på detta. Så vi flyttar väl dem lite grann inåt mitten då. Och sen så går vi till förbundet.
där Fredrik Reinfeldt varje gång pratar om det här har hållit fast vid att det är exkluderingsstrategin som gäller. Och att man ska jobba smartare med den. Inte, han har inte drömt sig tillbaka till villkorstrappans härliga tid. Utan han slår fast att det man kommer överens om är det som gäller. Och det är väl inte så konkret. Men det är väl någon sorts försäkran om att SvFF inte kommer dra iväg en helt egen riktning. Så någonstans i mitten kan väl placera fotbollsförbundet fortfarande.
Ja, precis. Nej, men det får man ju ge Reinfeldt att han har inte tummat från det här någonting. Alltså exkluderingsstrategin som handlar om att man ska identifiera och lagföra individer och sen ja, få bort de personerna som begår brott eller ja, övertramp på läktarna, att de antingen blir avstängda av arrangören eller får ett tillträdesförbud. Så det får man ge honom, men jag delar den här bilden av icke-konkretion. Alltså vad är det som faktiskt ska göras är fortfarande lite höllt i dunkel. Och dessutom har man ju ständigt, eller man, åtminstone jag, ständigt känslan när det handlar om Fredrik Reinfeldt att han är en kall maktspelare som gör det där i kulisserna och inte driver några frågor, framförallt inte när det kostar någonting, utan han följer Karl Eriks tradition att hålla sig i korridorerna och sen så inte kommentera eller göra någonting konkret förrän det verkligen, verkligen bränner till, och då rycker man ut och säger precis det som behöver sägas, men så ändras inte så mycket i sak. Så liksom rent generellt har jag en skepsis där, och ja, jag tänker väl också att det är tämligen oförändrat, men möjligtvis
din vibe-check på Reinfeldt är inte positiv.
Nej, det kan väl säga. Det kan man väl säga. Både du och jag har ju skrivit krönikor på förhand om varför vi inte anser att Fredrik Reinfeldt är lämplig för det förtroendeuppdraget. Och jag menar att vi träffar ganska rätt i det mesta där. Dels vad han skulle driva för typ av frågor, hur han skulle agera, men också att han inte hade tid till uppdraget överhuvudtaget. Och ja, där såg vi väl runt hörnet, kan man säga, om vi ska blåsa egen trumpet.
Men tillbaka till genomgången här då.
Nu går vi till svensk elitfotboll.
Nej, jag studsade till när Johan Lindvall intervjuades i DN och fick frågan, skulle du säga att regeringen satt press på er?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Att ni måste åstadkomma någonting nästa säsongen. Och det är då efter att Jakob Forssmed har sagt att klubbarna förhalar och förhindrar säkerhetsarbetet av vissa klubbar. Och det är inte så det liksom vilka han tänker på där. Men då svarar jag för Johan Lindvall att bara det faktum att ministern engagerar sig i den verksamhet vi bedriver tolkar jag som att det är viktigt för dem, också för att samhället där fotboll är en stor del ska vara säkert. Jag tycker det är bra att de engagerar sig. Och det här tycker jag är lite lustigt, för det är lite liksom, och återigen, ska inte Johan Lindvall här föra sina medlemsklubbars talan? Och kanske säga någonting om att det är väldigt konstigt när vi är det här liksom nyckelskedet, det är viktigt att alla sitter i samma båt och lyssnar på varandra. Att Jakob Forssmed går ut och vänder och sågar icke-namngivna klubbar. Det hade väl kanske varit någonting liksom värt att poängtera när man ändå får frågan. Och det är lite liksom, alltså SEFs självförtroende när man tycker att det är bara det faktum att idrottsministern engagerar sig i idrott talar väl kanske inte om att det här är en organisation som sätter hårt mot hårt när de upplever att någonting går emot deras intressen. Men nej, SEF tycker jag har nästan rört sig för långt i den ena riktningen. Alltså, nu har vi någon sorts situation där jag tror att många klubbar inte upplever att svensk elitfotboll faktiskt för deras talan mot högre instanser. Och det tror jag är en ganska farlig utveckling, för då förlorar du SEF som någon sorts liksom fredsmäklare eller tolk mellan de olika instanserna. I den bästa världen lyssnar ju SEF väldigt mycket på klubbarna, men sätter ner skarpa gränser när klubbarna vill för mycket. Men i det här fallet blir det lite som att de klubbar som varit allra mest kritiska mot det här förslaget om three strikes, Hammarby och Djurgården, ska de, vågar de lita på att SEF verkligen representerar deras intressen?
Ja, jag ställer samma typ av frågor där. Och som sagt, man kan liksom inte hålla för omöjligt att det finns ett finkalibrerat arbete i kulisserna, att den här tyst diplomativägen vinner, men erfarenhetsmässigt så tror jag inte på den, och SEF klarar inte heller eller vågar eller ville inte kritisera Per Engström när de fick frågan om det, och det ser jag också som ett svaghetstecken, för man är i de här känsliga diskussionerna och alla parter har en ambition, sägs det i vårt fall, att man ska jobba enligt exkluderingsstrategin. Och det där kommer ett helt vilt utspel från polisen fortfarande som polariserar och irriterar. Så måste man ju kunna kritisera det och inte ta det som att det var en enskild polisman som fick feeling och körde. Och vad det gäller SEF, ja, om vi stänger den då och säger att det är lite oklart, ja, men de har ju närmat sig kanske lite fotbollsförbundet, och det kan man tolkningsfråga, det kanske är mitten, men vad det gäller liksom balansen så skevar den lite grann. Och även vad det gäller klubbarna så verkar det ju finnas ett större avstånd än tidigare i de här frågorna, att man får lite blame game-känsla.
Här tänker man ju på två saker. Dels att Malmö FF och IFK Göteborg var väldigt, väldigt positiva till SEFs förslag om att bryta matcher, enligt våra uppgifter då. Och det kan man väl kanske ha förståelse för, att de inte hade gett så självförtroende då båda matcherna som IFK Göteborg och Malmö FF spelade sista säsongen på hemmaplan slutade med, alltså, ett katastrofalt läge ordningsmässigt med fyrverkerihav i Göteborg och uppskjuten guldfinal i Malmö. Men det är ändå liksom påtagligt hur de här klubbarna inte längre klarar av att göra gemensam front eller enas om en linje som de drar, utan MFF och Blåvitt tycker att det är en toppen idé att bryta matcher efter tre kastade bangers, och Stockholmsklubbarna tycker att det är galet, och sen så havererar dialogen liksom. Man tänker också lite på Mats Örbrink från BP då, sysselsättningsmot där, som på STFFs årsmöte valde att skoja lite. Och jag respekterar ambitionen och instinkten att skämta på STFFs årsmöte, för det ska inte behöva vara så jävla allvarligt. Men då sa han att AIK och Hammarby ska inte snacka så mycket om spelavbrott i följd av VAR, för att de har ju support som ställer till med värre spelavbrott i form av ordningsstörningar. Och det är väl också lite någon sorts tecken i tiden, tolkar jag det som, att tålamodet ute bland landets kanske mindre klubbar publikmässigt är ganska litet för storklubbarna. Man är nog rätt trött på de här skandalrubrikerna och ordningsstörningarna, uppskjutna matcher och så. Och det är väl också någon sorts orostecken att klubbarna inte längre kan komma överens.
Ja, det får man säga. Och det låter ju verkligen som ett sånt här stoneface-skämt som man levererar, som liksom ska få verka några sekunder, för att speciell humorgenre där som Brommapojkarna kom upp med och peta i det allra mest känsliga. Men då har vi ju sist regeringen som vi har varit inne lite på. Jakob Forssmed, som ju är idrottsminister också. Han kan heller inte kommentera vad Per Engström säger, men han kan lite passivt, aggressivt prata om klubbarna som sätter sig på tvären. Och ja, det är glädjande att han läser Fotboll Stockholm. Men ja, jag vet inte om det var dit han skulle rikta sitt fokus. Och det de gör är ju att man har tillsatt en klassisk svensk regeringsutredning. Den kommer i det här fallet inte ta 3,5 år som de brukar göra, utan 1. Men där ska man utvärdera säkerhetsläget runt idrotten, kan man väl säga. Det har ju gjorts sådana undersökningar tidigare. Björn Eriksson av en annan tid gjorde en sån utredning, eller han höll i den för ungefär 10 år sedan, och den var ju faktiskt inte så dum. Det var innan Björn Eriksson började jobba för vaktbolagen, och innan han fick den här liksom totala repressions vurmen att man skulle slå hårt mot det mesta. Men nu ska man göra det i vart fall, och vi har ju luskat rätt lite på vilka som kommer ingå i den här utredningen. Alltså vi har sett en lista över sakkunniga och experter och övriga.
Du får inte gå igenom alla namn du syr till bara, men ta 2.
Ja, jag tänkte stanna vid 2, för att jag misstänker att den här utredningen kommer ha en tydlig slagsida, en hårdare tagslagsida. Och när jag såg att Lena Sahlin och Abbe Törsleff var med i som experter, så hajar jag till. För folk som har följt de här frågorna kanske reagerar på samma sätt. Men Lena Sahlin och Abbe Törsleff är ett gift par. Abbe Törsleff är säkerhetschef på Hockeyförbundet. Lena Sahlin har motsvarande tjänst på Riksidrottsförbundet. Och framförallt Lena var drivande tillsammans med Björn Eriksson när man införde villkorstrappan och en politik som gav vaktbolagen en betydligt större uppgift i samband med matcherna. Och till saken hörde då att Björn Eriksson var vaktbolagens främste lobbyist, eftersom genom säkerhetsbranschen som den intresseorganisationen heter. Och Lena Sahlin och Abbe Törsleff drev ett familjebolag, en svensk evenemangsservice, som var en av de största aktörerna med att leverera vakter och ta hand om säkerheten kring fotbollsmatcher och hockeymatcher. Så det var ett förhållande som man kan i Sverige kalla för eventuellt jäv, men som man i andra delar av världen, exempelvis Italien, kallar för andra saker. Men att de är med för mig att haja till, och det får mig att bli misstänksam, dels kring slutsatserna, men också att det finns en risk att egenintressen kommer att spela roll och att objektiviteten i den kommer att bli lidande. Så jag tror man ska vara lite ops på det framöver.
Mm. Sen ska vi säga också, vi har ingen aning om de här parterna närmar sig varandra eller inte, för jag begärde ut protokollen från möte som hölls när egentligen alla de här var med i fredags på regeringskansliet, och fick till svar att det fördes inga protokoll på mötet. Så det är väldigt svårt att veta om de närmar sig varandra eller inte.
Jaha, faktiskt.
Men vi kan konstatera att, eller ja, vi kan försöka svara på frågan då. Kommer det bli bra?
Nej, jag tror inte det här kommer att bli bra.
Icke, jag tror det kommer bli dåligt. Det var allt från Fotboll Stockholm. Hörs igen nästa vecka.
Hej.
Vill du höra fler intervjuer, träningsrapporter och gäster från ditt lag? Varje vecka släpper vi ett längre avsnitt per lag om AIK, Djurgården och Hammarby på Podmy Premium. Starta din gratisperiod på Podmy idag.